Stelz, du är ju supergravid nu, så jag vet inte om du lyssnar. Lyssnar du på musik överhuvudtaget nu för tiden?
Alltså, typ ganska sällan.
Ja, och är det sommaren? För jag har typ också lite sådär glidit ifrån musik.
Ja.
Jag kände idag när jag promenerade hem från Tommy Lilla staden här, så kände jag att jag skulle vilja ha en låt. Att lite sådär vibe med på min promenad på väg hem. Men då blev det bara någon sådär gammal skåpmat. Alltså jag fick ingen, förstår jag menar, jag hade velat haft något nytt och fräscht. Fan också, jag hade hoppats på att du skulle ge mig det nu, men du har ingenting då.
Jaha, okej, okay, det är dit du vill komma. Nej, jag har ingenting. Tu quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pintalabio rojo. Men du, det är fredag idag. Hur känns det?
Alltså, är inte fredagen, förutom måndagen, världens bästa dag?
Mm. Jag vet inte om jag tycker det.
Skitlång tanke på oss.
Alltså jag försöker fundera så här, vilken dag är bäst? Alltså jag gillar nog lördag mer, tror jag.
Nej, jag är fan en fredagskille. För vet du vad som är nice med fredagen? Att fredagen har man ändå för det mesta lagt ner lite arbete. Och jag gillar den här övergången, den här direkta övergången från att nu har jag fan gjort det sista, jag har tryckt ut det sista. Nu kan jag chilla. På lördag så vaknar man upp och är redan i chill mode.
Vet du vad, du har nog rätt i det. Plus att så här, lördagen, då är det bara en dag till söndagen och sen är det slut.
Ja,
fredagen, då har man ändå till hela helgen framför sig.
Exakt!
Okay, ja. Fredagen. Ja, jag gillar det.
Men samtidigt så är jag väldigt stor fan av måndagen. För då är det liksom, då kommer man från att nu har du chillat, nu har du gått till kyrkan eller vad du har gjort, liksom tagit det lugnt. Nu, game face on, nu kör vi.
Jag gillar måndag när man har bra grejer på gång. När det är så här kittlande grejer som händer i jobb och sånt.
Mm.
För då vet man att så här, nu körs det igång.
Du, fråga, en liten tips kanske. Borde man, för jag har ju pratat en del om att hooka upp sitt framtida jag.
Ja.
Tänk om man på fredagen skulle lägga ner lite kraft att hooka upp sitt måndagsjag att se fram emot saker. Du vet, man planerar saker för veckan.
Typ som vad?
Bokar in intressanta möten, styr upp något så här. Alltså, jag
tänker, men det är svårt att göra det på fredag när alla ska gå på helg, eller?
Ja, men om man börjar tidigt. Jag vet inte. Det var bara ett förslag.
Men jag tänker att det är väl det typ man gör i vanliga fall när veckan håller på att ta slut, att man börjar planera så här nästa vecka.
Ja, det kanske man gör.
När ska man annars boka in möten för nästa vecka? Det gör man veckan innan.
Ja, men jag gör typ nästan det lite på måndag. Det är ju det jag menar. Att jag kanske är lite sen på bollen.
Last second man. One minute man är du. Men du, vad ska du göra i helgen då?
I helgen kommer bli, det kommer bli en otrolig helg. Och jag ska tala om för dig varför. Ja. Därför att vi håller på och bygger som fasiken.
Så wow.
Jag tror att det kommer sättas på en högtalare med musik. Och sen så kommer man bara gå in i jobba.
Men du, alltså jag har en fråga. Jag ser ju hela tiden på Peppes Instagram att hon målar och fixar och trixar. Men du är liksom aldrig med där på ett hörn.
Nej.
Gör du någonting av det där?
Nej, men någon måste ju, jo, jag fotograferar ju henne och filmar ju henne. Så att jag är allra högsta
grad. Okej, så du är där och fixar.
Men kolla, jag har faktiskt också lite spackel på armen.
Du har bevis. Du har bevis. Ja.
Nej, men det är ingen som fotograferar mig när jag jobbar. Det är liksom, det här är problemet med att vara instahusband, att mitt liv sällan dokumenteras.
Mm.
Och när jag går in i jobbmode, då har jag så svårt att sätta upp kameran.
Ja, nej, jag fattar det. Man vill bara få grejer gjort typ.
Ja, alltså jag gjorde ju det, någon gång gör jag det där och jag måste säga att jag skäms verkligen skitmycket för en grej som jag gjorde häromdagen.
Nej, vadå?
På Insta. Jo, därför att jag satte ner kameran och filmade när jag lyfte in min farsa i bilen.
Mm.
Och jag skämdes för det, efterhand skämdes så sjukt mycket för det, fast jag också la upp det. Jag kan inte ens förstå varför jag gjorde det. För dels så kändes det som att, nej, men alltså jag fattar inte ens varför jag gjorde det. På något sätt så var det som att jag vill dokumentera att jag också gör saker, liksom grejer på något sätt. Jag kände mig Det är liksom inte en tävling mellan mig och Peppe så, men det är bara liksom ingen filmar när jag gör grejer. Och då kände jag att jag vill bara visa så här, jag, det här är till exempel också saker jag gör, du vet vad jag menar. Men sen när jag tog just den grejen, och det var det enda typ som jag nästan hade filmat av mitt eget liv, fast jag också typ ligger och chillar på gräsmatta eller spacklar någonting. Att jag valde just att det blev just den grejen, kändes som så här, att jag typ så utnyttjade honom för, det var bara, det kändes jättesoppigt.
Lät du den vara kvar?
Ja, det gjorde jag.
Jag skulle ju ha tagit bort i så fall om jag hade känt ångest över någonting. Så.
Ja, jag tror inte att jag tänkte på att jag kunde ta bort den faktiskt. Jag tror att det bara, det här var ju konstigt, och så bara gick jag inte in dit någon mer för att slippa se det.
Mm.
Och sen är den borta efter ett dygn liksom.
That makes no sense.
På tal om din pappa så har ju du och jag pratat lite bakom kulisserna om din pappa. Ja. Men du har ju inte riktigt pratat om det offentligt i podden.
Eller inoffentligt ens med någon, om jag ska vara ärlig.
Nej, men hur mår han då?
Nej, men,
och vill du prata om det?
Jo, alltså... vet du vad, jag tror typ så här att det är mer att jag kanske typ så här skulle behöva prata om det. Men nu är jag igen i en lite så här situation, är verkligen podden det stället jag ska välja att göra det. Men jag kan svara på din fråga i alla fall. Min pappa mår bra i sitt nya liv. Och han så det som har hänt med min pappa är att han för det var precis innan covid, typ så här 2018 någonstans där, 2019, fick en hjärtinfarkt. Jag ska göra en längre historia lite kortare. Han fick en hjärtinfarkt, åkte in på sjukhuset obviously akut. De opererar på honom direkt, och under operationen, operationen går bra och han klarar, men under operationen så får han en stroke. Så någonting i hans blodådror i halsen, tror jag att det var, som hade kloggat igen, åkte upp i hjärnan, och så fick han liksom en stroke. Men det här vet man ju förstås inte medan man håller på att operera på honom, utan det här märker vi när han ska vakna, för att det som händer är att han typ inte vaknar vid uppvaknet. Vid den här
är
tiden,
du i Sverige då?
Jag var, det var så hemskt, för att jag var, det var under sommaren, och jag var i Finland på vårt landställe där, när jag får ett samtal från honom. Och då ska jag säga att vi hade typ knappt pratat på 10 år när jag får det här samtalet. Va? Vi hade haft en jättelång, för att han hade mått dåligt i typ 20 år, och de sista 10 åren så hade det lite börjat gå ut över, eller ganska mycket börjat gå ut över mig, så vi bröt kontakten.
Oj.
Ja, egentligen var det han som bröt kontakten. Han ville inte prata med mig. Men
Men visste du att han skulle gå in för operation?
Nej.
Eller var det
så mamma har hållit mig lite uppdaterad på liksom hans hälsotillstånd.
Okej, så din mamma och han har i alla fall haft kontakt?
Ja, jo, absolut.
För de är skilda, eller hur?
Nej, de är gifta, men de bor...
Är de?
Nej, men för att hon har jobb... Han gick i förtidspension och ville inte, klarade inte av att bo i Stockholm längre på grund av sin ångest. Så hon bodde kvar i Stockholm, för hon jobbade fortfarande. Så hon har åkt fram och tillbaka till Skåne, pendlat liksom. Så de är särbo, men de är fortfarande gifta, och hon åker hit och tar hand om honom med ena mellanrum liksom. Så den här sommaren så sitter jag på så här, trappan utanför vårt sommarställe, så ringer telefonen, så svarar jag, och då är det väl egentligen mamma som säger så här, att jag har Ola bredvid mig och vill du prata lite? Så bara, okej, what's up? Och då säger han att han ska gå in på operation. Han har bestämt sig för att han ska göra den här operationen. Han hade ju kunnat
Okej, så det här är innan stroken?
Det här är innan stroken. Det här, det här är minuterna innan han ska gå in på operationen. Han hinner få ett samtal. Eller skicka iväg ett samtal. Men man vet ju aldrig hur det går i sådana operationer. Det är ju livsfarliga operationer. Så han ringde väl typ egentligen för att säga för säkerhets skull ta farväl. Och efter det här samtalet, som var liksom känslosamt på så många sätt, för just för att vi inte hade pratat så mycket innan, och plötsligt så är vi liksom i kontakt igen, och du vet, man hinner inte ändå gå igenom någonting som har hänt, utan man hinner bara konstatera att det här är vad det är liksom.
Så, ja, så skört ögonblick.
Så 2 timmar efter det, så operationen skulle ta 2-3 timmar eller vad, så jag sitter bara och väntar på ett samtal som säger att allting har gått bra. Men det typ kommer inte. Tiden bara går och det går och går och går och går, och det kommer inte, och till slut så får jag ett samtal från mamma som säger att jag...
Hur långt efter är det här?
Ja, men om det skulle ta 2-3 timmar så kanske jag väntar 4-5 timmar då. Så, och det kanske inte är så lång tid, men det känns ju som en evighet.
Såklart. Liksom.
När man sitter och väntar på ett samtal för att få reda på om ens pappa överlevt. som jag också har liksom kluna känslor till vid det här tillfället. Så mamma ringer sen och säger att allting har gått bra, men han vaknar inte upp från liksom narkosen. Och då liksom basically hoppar jag på ett flygplan och åker till Skåne.
Sverige.
Ja, Sverige och sen Skåne. Han är här.
Åker du själv då?
Nej, Vidar kommer med mig. Mm. Just det, Vidar ville komma med. Och sen sätter vi oss på ett sjukhus i ett väntrum. Och pappa håller då på att typ vaknar till, men vi märker att han är ganska... Det är någonting som inte stämmer, liksom. Och jag spolar fram tiden lite. Han vaknar upp och han kommer ut ur, liksom, kommer bort från sjukhuset, men man har kunnat konstatera att han är halvt förlamad och hans stroke har påverkat liksom hans hjärn, alltså kognitiva förmåga, hans förmåga att tänka och dra slutsatser och liksom så. Han blir trött väldigt snabbt för hjärnan orkar inte med, liksom med. Den är skadad och den blir trött av att läka, liksom. Men nu har det gått 4-5 år.
Hur var han innan det då? Alltså,
ja, hur min pappa var innan han blev sjuk.
Ja, men alltså, för jag tänker, var det den här stroken som var avgörande för hans mående idag, eller var han lite sjuk innan det också?
Han har varit saken hör att han egentligen under typ så här 20 års tid har åkt in och ut på sjukhuset med jämna mellanrum för liksom verkar eller hjärta, alltså hjärtproblem.
Mm.
Så det har varit en sån här grej som typ i början när det började hända, så då hade jag telefonen hela tiden bredvid mig på natten och så ringde det, så var det alltid någonting på natten liksom. Mm. Så var det liksom i början, men sen så lugnade det ner sig och sen som sagt bröt vi kontakten. Ja. Det låter ju som en skitkonstig ordning, men
nej, jag fattar. Men han var ändå fungerande liksom på
ja,
nästan alla absolut. Sätt och vis. Okay.
Ja, absolut. Mm. Ja, men precis. Mm. Men nu så sitter han då i rullstol och han kan inte längre bo i det här huset som vi nu då har tagit över hans halva av. Här bodde han ju då på heltid i det här Skånehuset. Så nu så bor han i en lägenhet i Tommelilla.
Och varför kan han inte vara i huset då?
Därför att han är i en rullstol. Liksom. Det är trappor och det är liksom trångt. Det här är inte gjort för...
Men man kan
liksom
inte göra det...
Det är alldeles för stora ingrepp och det, så det visste vi inte. Ja, men det har liksom inte riktigt gått och han behöver så mycket stöd om dagarna, så personalen kan liksom inte riktigt hantera den här miljön liksom. Så det vi bestämdes för, eller de bestämdes för, jag hade ingenting med det att göra, men de bestämde sig för att han skulle få en lägenhet inne i stan som är liksom anpassad då just för rullstol och grejer och så där. Och sen så kom jag hit typ en gång om året och säger hej till honom.
Och hur är han nu då?
Det är svårt att se en spillra av sin far. Min pappa var väldigt mycket en patriark. Han var väldigt sådär, han har alltid varit bossig och liksom bestämd att det är så här vi gör, fattat de tunga besluten. Men han har också varit en person som alltid har liksom försökt stå upp för de svaga, liksom han har haft så mycket typ kraft i sig kanske, inte vet jag, någonting sånt. Han var en av de första, bara för att sådär lite beskriva hans karaktär, han var en av de första i Sverige som typ på 70-talet tog pappaledigt för att vara med mig.
Va?
Ja.
Wow.
För det var liksom, så han jobbade nätter så han kunde vara med mig på dagarna liksom och så här. Så att han har liksom drivits väldigt, väldigt mycket av det där att göra rätt och också bära massa saker typ på sina axlar. Så, men det är ju inte den människan som jag möter idag liksom. Mm. Men han, den här skadan som då har uppstått i hjärnan, eller hur man nu ska beskriva det, har ju ändå gjort att han liksom har kvar sitt maner, men han kan ju inte liksom förstå, han förstår ju inte liksom till 100% omgivningen. Liksom, han kan liksom inte dra rätt så här, han kan inte dra sina gamla och rätt slutsatser av vad som händer runt omkring honom, vilket gör honom oftast, han kan bli arg för saker som är helt absurda. Idag så var vi där för att frysen typ ramlade sönder för att han har bara köpt en massa saker och tryckt in i frysen och man bara, men ska du äta det här? Vad är det här liksom ens? Du vet, det är liksom ingen ordning och reda. Det är bara en väldigt så här ledsam situation.
Eller, vad, så här, finns, ledsam... vad finns kvar av din pappa som fanns där innan?
Alltså typ ingen, alltså väldigt lite.
Mm.
När jag är där så försöker jag liksom, jag typ, eller så här, jag försöker skoja väldigt mycket för att det är någonting som har varit en stor del av oss. Men det är liksom, det känns också jobbigt för det tar så mycket energi, för det känns som att det är också parallellt när jag försöker låtsas som att ingenting har hänt och försöker ha bra stämning, så är det som att jag också liksom ljuger.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Jag försöker liksom nästan skydda honom från han själv och hans och den lilla värld som han nu lever i ungefär, förstår du vad jag menar? Och det känns också som så här, ja men det känns så jobbigt att man, det är ju ingen vanlig, det är inte en vanlig relation med en vuxen människa eller en familjemedlem på samma sätt, utan det är ju, det är bara någonting som jag försöker så här upprätthålla som inte är på riktigt längre liksom.
Men känner du inte att du gör det bästa av det som finns när du är på det sättet?
Jo men absolut, det gör jag. Vi har ju liksom roligt, men det är ju inte liksom på riktigt. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, och det tar ju, och då blir man ju bara trött. Alltså det tar ju jättemycket energi. Jag är ju typ slut på kvällarna.
Dränerad.
För att det tar så mycket. Ja, dränerad känslomässigt och liksom energimässigt, därför att det är så. Och det som också är så hemskt är att han skulle hata om han visste vad jag sitter och säger. Alltså vem vill vara den människan? Det är ju liksom. Han hade ju själv sagt, för han jobbar själv inom åldervården när han var yngre, så han jobbar ju med jättemycket strokefall i Stockholm på sjukhus. Mm. Så han har ju själv sagt att om jag någonsin, alltså om jag hamnar i situationen där jag antingen ska operera så det kan resultera i en stroke eller bara låta mig dö, låt mig för guds skull dö.
Wow. Liksom.
Men sen, det här är ju grejen med livet, att man sen ställs inför det ögonblicket, då är man inte så jävla sugen på döden längre. Då vill man ändå klamra sig fast vid livet, så det har han ju liksom.
Men kan du se liksom ljusglimtar av den han var innan, eller känner du att det är helt förlorat?
Vet du vad, ibland så är det som att man tittar in i hans ögon och så finns det liksom en liten så här glimt av det tidigare, men sen så liksom är det som att den typ slocknar och sen så är han bara den där typen liksom som går runt i sina hjulspår, så här, no pun intended, men liksom och inte kan göra någonting och bara låter allting förfalla runt omkring, för att han greppar inte riktigt vad som händer runt omkring, så att lägenheten blir ju bara mer och mer en misär liksom. Mm. När mamma kommer varannan vecka eller vad hon gör, så städar hon ju liksom upp den som fan liksom.
Pratar du med din mamma någonting om hans tillstånd?
Ja, det har vi liksom gjort löpande. Jo, men det gör vi.
Det är liksom en öppen dialog mellan er om att det
är absolut.
Och
det är absolut, men nu är det liksom inte så mycket, alltså, nu har det varit så här så länge, så nu är det bara uppdateringar på läget. Det är inte så att man liksom egentligen pratar av sig om vad man känner och vad man egentligen går igenom. Alltså stundvis blir man ju arg för vad håller du på med? Och stundvis blir man bara liksom ledsen för att man saknar det som har varit. Och stundvis så tror jag också typ att jag lurar mig själv att allt är okej. Liksom,
men gör du verkligen det då?
Jo, men jag tror att på ett plan så lurar jag mig själv att det här funkar för att jag med gott samvete ska kunna åka iväg liksom, och vara borta. Ja, och vara så långt borta från dem. Men
vad ska du göra egentligen då?
Ja, ska man inte ta hand om sina liksom? Är det inte det man
du
ska göra?
Du tänker att du ska
egentligen
flytta hem och ta hand om din pappa på heltid?
Alltså egentligen borde jag göra det.
Mm.
Jag tror att det är någonting väldigt starkt inom mig som skriker det liksom. Men det är också någonting minst lika starkt som skriker att inte göra det.
Men kan du inte, för nu åker du ju hem en gång per år och är där i väldigt lång tid. Men kan du inte istället kanske dela upp det och åka lite fler gånger så att
Jag har faktiskt börjat göra det. Mm. Jag åker en gång i februari och sen en gång på sommaren.
Mm.
Så
för jag tänker att det ena behöver kanske inte utesluta det andra.
Nej, men det är nog liksom inte riktigt. För jag menar, om vi ska vara helt ärliga, det skulle inte hjälpa om jag var här. Jag tror att det bara skulle hjälpa liksom mitt samvete.
Det är så svårt för mig att sätta mig in i det eftersom att jag inte känner din pappa innan, jag känner inte honom nu. Och, så det kan vara dumma frågor. Men känner du liksom att han känner av och uppskattar och märker skillnad när du är där? Eller känner du att det inte spelar någon roll?
Absolut. Verkligen. Han är liksom inte ett kolli, liksom så, om du förstår menar, fult uttryckt. Men han är ju fortfarande en person, men hans personlighet kommer och går i vågor. Liksom.
Mm.
Och hans ursprungsperson, han som jag växte upp med, den delen är jättelångt borta.
Mm.
Men det finns liksom lite så här, den lilla kärnan som han kanske var, den kan komma upp lite ibland för korta perioder, men sen så försvinner den och sen så... Men du vet, det finns ju ingen stimuli här heller. Alltså det finns ju ingenting som liksom heller hjälper en hjärnaktivitet. Det är en liten stad där det liksom skit händer. Alltså det här händer ingenting. Liksom, det finns ingenting... han har sina små rutiner, men jag tänker att de inte liksom inte hjälper så hemskt mycket. Men det är otroligt, det är liksom ledsamt och det tar mycket känslomässig energi, men jag känner också att jag vill liksom inte riktigt heller klaga och gnälla över det, fast det låter som att jag typ gör det nu.
Gud vad det inte låter som att du klagar och gnäller. Det låter bara som att du öppnar upp dig om en jobbig grej i ditt liv. Tycker det inte det har inte liksom någonting med klagomål att göra överhuvudtaget.
Nej, men bra, för det är ju inte liksom jag som har drabbats av någonting. Det är ju trots allt han.
Fast
som
det är det ju, eftersom att det är din pappa. Så har du absolut till 100% drabbats av någonting.
Jo, men jag fattar. Men jag ska ju inte byta plats liksom.
Nej.
Med honom, om du tror jag menar. Well, I heard there was a secret chord. The David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Nej, men det, fast det är konstigt med Dries ändå liksom har någon form av, jag vet inte, typ så att jag skäms för att jag tycker det är jobbigt också. Jag vet inte, det är konstigt.
Ja, och det tycker jag är jättedumt att du gör.
Men
varför ska du göra det? Vad är det som är tabu i att må dåligt över en familjesituation? Eller liksom att... Jag tror snarare att det är mer normalt än att man ska skämmas för det.
Mm. Du, jag skrev ett brev till honom.
Du skämtar.
Får jag läsa den? Eller jag skrev det egentligen inte till honom, men jag har börjat skriva dagbok.
Åh, vad bra.
Men gud, jag vet inte om jag kommer klara det här.
Alltså jag vet inte om jag kommer klara det här. Alltså jag måste bara säga att jag blir så stolt och rörd över dig. För från att så här inte prata om det alls till att öppna upp dig så här mycket och också skriva ett brev till honom. Det är ju helt otroligt.
Tack.
Alltså jag tycker det är så stort. Det är så jävla coolt att du kan göra det. Okej, kör. Jag ska vara tyst.
Okej. Jag ska också vara tyst. Okej. Vi skrattar mycket. Det har vi alltid gjort. När jag var yngre så var det nästan som en tävling i vem som kunde vara roligast. Vem som kunde kommentera något på det skojigaste sättet så att den andra började skratta. Nu är det mest jag som skojar. Jag skojar för att få dig att skratta. Och jag vill mest att du ska skratta så att det ska kännas normalt. Så att vi för ett ögonblick kan låtsas att allt är som vanligt. Att allt är som förr. Jag skojar så att du kanske för ett ögonblick inte ska tänka på att du inte är som du en gång varit. Ibland ser jag ditt gamla jag i dig. Men för det mesta så är du långt ifrån den pappan som tagit hand om mig, fått mig känna mig trygg och den som alltid uppmuntrat mig att bli vad jag än vill bli för att du alltid har min rygg. Nu kommer jag till en lägenhet som luktar sjukhus och där golvet klibbar av alla hemtjänstens skor som trampat där dagligen. Du sitter vid din dator, men förstår inte riktigt alltid hur den fungerar. Du skriver på din bok, men allt som oftast så landar inte orden som de ska.
Du säger att du ska göra det ena och det andra, men jag vet att du inte kan göra något av det du säger. Men jag uppmuntrar dig ändå. Jag ljuger för dig. Jag skäms för det. Stroken du fick mitt under en hjärtoperation har gjort dig halvt förlamad och hjärntrött. Du blir arg när du inte hänger med. Och hade det inte varit för medicineringen så hade du också blivit ledsen. Men nu är det bara jag som är ledsen. Det är därför jag skojar med dig när vi ses. Du skrattar, jag skrattar. Allt känns lite lättare. Sen åker jag igen. Sen skäms jag. Allt jag hoppas är att skrattet ska leva kvar inom dig när jag åkt. Jag hoppas att det skrattet når dig. Om du finns någonstans där innanför det där skalet som bara ser ut som min pappa men egentligen inte är det. Och om skrattet når ditt sanna jag inom dig så hoppas jag att jag får dig förstå. Så hoppas jag att jag får dig förstå att jag älskar dig och att jag saknar dig. Jag saknar dig så otroligt mycket. Tiden läker inte alla sår. Inte heller mina dumma skämt. Men i det här öppna såret så har vi ett ögonblick av glömska. Och ett ögonblick av det gamla. Och det är allt vi har nu. Så jag tar det hellre än något annat. Jag älskar dig.
Alltså wow. Hur känns det?
Det känns som att det här är livet. Och man får bara, man måste lära sig rulla, man får rulla med det liksom. Det har också varit jätteskönt att gråta över ibland. Det är faktiskt otroligt skönt. Det är också otroligt skönt att skratta åt det ibland liksom.
Mm.
Men
skulle han förstå om du skulle läsa det här för honom?
Nej, det skulle inte kunna göra det. Det skulle bara eller jag skulle inte vilja liksom
nej.
Nej men gud att
röra om.
Ja, men också att säga till honom ja. Att alltså liksom att min pappa inte
Nej, men jag menar inte specifikt de här orden, men om du skulle liksom öppna upp dig till honom på det här sättet, skulle du kunna göra det?
Jag tror att jag jävla frustrerande om att jag ska prata. Men vi hade ett litet ögonblick där vi grät liksom utförde för det som hade hänt. Mm. Men man måste, alltså det är ju jättebra att få ut sig känslor och sådana saker, men man måste ju också röra sig framåt.
Ja.
Och liksom vidare. Och finna sig i tragiska situationer och låta dem bli en del av ens liv utan att det kostar på. Liksom, förstår jag menar? Eller kostar på mer än man kan hantera. Och jag tänker att det är liksom det som är lektionen jag får nu.
Jag tänker att du är i en situation där det är it is what it is. Och du lär dig att leva med det och lär dig att hantera det.
Exakt, exakt. Men ja, exakt så är det.
Men jag tror också att i din så här läkande process så är det så viktigt att du snackar om det.
Mm.
Och det här tror jag kommer göra dig så gott. Även fast det kanske känns väldigt skrämmande och utlämnande, så tror jag verkligen att du har gjort något väldigt, väldigt stort och starkt idag.
Tack.
Nej, jag tycker det är helt otroligt.
Tack snälla.
Inte många som skulle våga göra det du har gjort. Men jag tror också att du, någonting som du verkligen ska ha med dig och känna dig grym och stark över, det är att jag tror att du hjälper så många med att berätta din historia. För jag tror att det är jättemånga där ute som lyssnar på podden som sitter eller har suttit i samma situation.
Mm.
Eller liknande.
Ja. Jo, absolut. Alltså, det är ju, alltså hjärtproblem är en av de vanligaste sakerna här. Och stroke.
Men inte bara hjärtproblem. Nej, utan att man har en nära stående som man på något sätt har förlorat men ändå har kvar. Man finner sig i någon slags twilight zone där man inte riktigt kan sörja någon som
är
borta, för att den är inte borta.
Nej.
Men den är ändå borta.
Det är det som är så schizofrent, att det är liksom precis som du säger, att det är som en twilight zone. Och det är som att liksom en del av mig har ju också redan för länge sedan tagit farväl av honom.
Mm.
Och det är ju också hjärtskärande att jag sitter och skrattar med en person som jag redan har tagit farväl av. Alltså det är ju, så jag kan inte ens fördjupa mig i tanken, för jag kommer bli galen om jag sitter och liksom funderar på det.
Mm.
Men det är också sant, för jag har verkligen gjort det liksom.
Jag fattar.
Och ändå också att jag hann göra det medans liksom han var ändå okej och kommunikativ runt det. Liksom. Men ja, det är inte lätt, livet alltid. Så har det varit med min pappa här.
Men du är så starkt och tack så jättemycket för att du ville öppna upp dig av det här och att du pallade att göra det. Tack. Så coolt.
Så vill jag också passa på att säga till tvättsarna, förlåt att det blev att jag fuckar upp er fredag, att det blev så tungt.
Det är inte ett vanligt Nej. Fredagsavsnitt, Nej, men det är ett viktigt inte. Fredagsavsnitt. Ja. Så att vi låter
men,
det vara.
Men hörni, men vet du vad, när det är fredag, ha med er det, ta hand om era nära och kära, umgås med vänner. Gör det mesta av helgen.
Läxa.
Ja, gör det mesta av helgen, för plötsligt så är den inte där.
Bra. Puss och kram på er.
Ha det så fint.
Puss.
Hej. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken.